Så glad att vi får samlas här på samma plats. Det är precis i dagarna nu 4 år sedan som vi började samlas här. Och Herren har varit så god emot oss. Och vi känner verkligen att Gud är med oss. Och att han har verkligen fått leda oss. Och det har varit en tid när vi har fått vara stilla inför Herren. Och jag tror att vi förstår inte riktigt vad det är vi går igenom. Och vi förstår inte riktigt ibland, vi är som förblindade, vad det är vi har runt omkring oss. Och förra gången så talade jag om Babylonsystemet. Och jag vill avsluta, tror jag, det idag. Om inte Herren vill att jag ska tala mer om det. Men jag vill avsluta och göra det i alla fall. Och för det var några saker till där som jag har kommit in på när jag har studerat ordet. Herre, vi tackar dig för ditt ord som är levande, Herre. Jesus, vi prisar dig, Herre. Du är ordet, Jesus. Och vi tackar dig, Herre, att vi får tro på dig, Jesus. Du är sanningen, Herre. Och det finns ingen annan som kan ge frälsning. Det är bara du. Och summan av ditt ord är sanning, Herre. Jesus, vi tackar dig för att vi har fått förmånen och nåden att kallas dina, Herre. För vi vet att du har köpt oss med ditt eget dyrbara blod, Herre. Och Herre, nu ber jag, Herre, och vi tillsammans här att du ska vaka över ditt ord, Herre. För det är ditt ord, Herre. Och Jesus, ibland så händer det att vi säger fel saker och vi lägger ut texten på kanske på ett felaktigt sätt. Men jag ber här att vi alla ska vara vakna här och att vi ska lyssna in och vi ska pröva allt här som sägs. Men tack för att ditt ord här håller att prövas. Och nu Herre, vill vi stå på ditt ord och vi vill tro att allt det som du säger i ditt ord, det är det som vi ska följa, Herre. Herre, det är så mycket annat idag som vill leda oss och som vill förvilla oss och förvirra oss, Herre. Men Herre, vi vill gå tillbaka till ditt ord. Vi vill göra som judarna gjorde i Berea. Vi vill studera ordet och pröva gentemot det som står där, Herre. I skrifterna, Herre. Tack att du har gett oss ditt dyrbara ord, Herre. Så vi vet vilken väg vi ska gå, Herre. Tack att du är med oss nu här, den här eftermiddagen. Välsigna Magnus och barnen där ute på ett underbart sätt, Herre. Jag ber att barnen ska få möta dig. De ska få möta dig till frälsning, Herre. Att de verkligen ska få bli gripna av dig och få bli uppleva den heliga ande i sina liv, Herre. Välsigna Magnus på ett underbart sätt som brinner så för barnen, Herre. Herre, de är dyrbara här i dina ögon. Tack att ditt ord säger att barnen tillhör dig, Jesus. Vi prisar ditt namn. Amen, amen. Tack Jesus. Amen. Tack Jesus. När Bibeln talar om Babylon och i ändens tid så kallas hon den stora skökan. Och det är därför att hon är otrogen. Hon är otrogen. Hon bedriver otukt gentemot Gud och den sanna bruden. Och det finns några kännetecken när det gäller Babylon och Babylons system som det faktiskt är. För det är ett stort system. Och det här, ska jag vara ärlig och säga, har inte jag varit vaken över förrän den senaste tiden. Vilket oerhört system Babylon är. Och att Babylon sin urminnes tid fortfarande lever kvar. Och att, anledningen till att vi kan veta det är också att Uppenbarelseboken talar mycket om Babylon. Babylons fall. Och då vet vi att Babylon har följt igenom alla tider. Och det som kommer att känneteckna den sista tiden, det är att Satan sätter i verket den stora förföljelsen och förförelsen. Om jag ska vara ärlig så tycker jag mig märka det. Jag vet inte vad du tycker, det har ju alltid varit förföljelser. Jag nämnde förra gången att jag läste en artikel där det står om att det har aldrig varit en sådan förföljelse mot kristna i världen som det är idag. Det är en stor förföljelse utav kristna i världen idag. Som vi aldrig har sett maken till egentligen. Det står också i Uppenbarelseboken att det kommer att ske genom att ett mänskligt redskap, vilddjuret, antikrist, som får drakens makt och tron till och med. Att han ska få hans tron, står det i Uppenbarelseboken 12. Och faktum är att Satan, som ju är besegrad, men han har aldrig gett upp tanken på ett världsrike. Och det är ett världsrike utan Gud. Därför att han själv vill vara Gud. Och det här har fått namnet Babylonsystemet. Och hans målsättning, Satan, det är att förekomma Guds rike. Och genom att bygga sitt rike här på jorden, ett rike utan Gud, så är hans plan, och hör nu, och jag tror du kan känna igen det när du ser på nyheterna, att samla mänskligheten i en organiserad enhet under sitt eget herravälde. Och det är ju så, jag tycker mig se det på många plan alltså. Och det här kan ju låta skrämmande, men jag ska gå tillbaka och bara repetera lite utav det jag sa förra gången. Det här bygger ju på, hela Babels system bygger på att man förtröstar på människor istället för på Gud. Det finns stora världsstjärnor idag. Stora ledare, starka män och kvinnor som leder i världen. Både politiskt och religiöst och ja, kommersiellt, ekonomiskt ser vi ju det på stora plan, va? Babylon kännetecknas av, i Bibeln då, när man läser, en oerhörd rikedom, lyx, omåttlig lyx, ära. Och det står till och med, Babylon säger om sig själv att jag ska aldrig behöva känna sorg därför att jag är rik och jag tronar, liksom jag har det bra. Men Bibeln säger att domen och fallet väntar, det kommer. Står det tydligt om. Babylon är också skökan, motsatsen till lammets brud. Och ett system, religiöst och politiskt, kulturellt, kommersiellt, och har inflytande över hela jorden. Så är det. Vi säger ofta att det är makt som styr, det är pengar som styr. Men någon står bakom allt det som sker. Det är inte bara slumpen som gör att det sker det som sker idag. Utan det är något som står bakom. Och som sagt var, det karaktäriseras av förförelse och förföljelse. Och i Bibeln står det att Babylon vilseleder genom svart konst. Och svart konst, det är ju trolldom och det är ju allt det okulta. Så det finns mycket okult i Babels system och som vilseleder genom svart konst. Så det är inte bara att vi blir frestade på ett världsligt sätt. Den stora frestelsen i ändens tid kommer att vara den religiösa frestelsen. Det är det Bibeln säger. En religiös förföljelse där man kan ha namnet om sig, som Uppenbarelseboken också säger, att vara kristen. Men egentligen är man inte det. Man har namnet, till det yttre är man en kristen. Om man talar i religiösa andliga termer om Jesus och Bibeln och allt. Om man säger sig tro på Jesus. Men när man börjar studera så ser man att det är en annan Jesus än Bibelns Jesus. För vi måste alltid gå tillbaka och titta på vad Bibeln säger. Det står också att skökan är berusad av de heligas blod och Jesu vittnens blod. Det hon har i sin bägare, det är skamligt. Det är blod av Jesu vittnen och de heliga genom alla tider. Blod av profeter och heliga som slaktats på jorden. Och det är ju det som vi upplever idag runt om. Inte så mycket hos oss än, men vi ser det ju på olika platser i världen. Och Babel också, en stad av vällevnad och lyx, genomsyrad av synd och ogudaktighet. Och kommer en gång att utgöra centrum för antikristmakt. Sista tidens Babylon, säger Bibeln, blir ett världsomspännande globalt religiöst politiskt system som i sig samlar all falsk religion. Och vi ser det idag i de här interreligiösa mötena som pågår. Vi ser det hur man börjar att närma sig varandra de olika religionerna. Och till slut kommer detta att mynna ut i en antikristlig religion. En religion, inte flera, utan en med tillbedjan av vilddjuret. Och vilddjurets bild ska bli levande, står det. Det ska få ande och bli levande. Och så finns det ett rop genom hela Guds ord. Och det ropet vill jag säga idag. Och jag tror att det är alldeles för få som predikar över det här ämnet. Därför att man tycker, ja men sånt ska vi ju inte hålla på med. För Jesus är underbar och Gud är kärlek. Och det är han. Och Jesus är underbarast av alla. Men det finns ett rop som går genom hela Bibeln. Och det är ropet till Guds folk. Skilj er från dem. Alltså från Babylonsystemet. Gå aldrig in i Babylonsystemet. Aldrig. Fly ut ur Babylonsystemet. Fly ut. Lämna. Var noga med idag att läsa ordet och jämför vad det står där. Tro inte på allt som skrivs, som sägs på nätet, allting i tidningar. Vi kan inte göra det längre. Vi lever i en sån tid. Det är ju det här med fake news som har kommit. Falska nyheter. Vi vet snart inte vad som är sant när vi läser nyheterna. Vad är det enda vi kan lita på då? Jesus. För allting blir falskt. Och likväl som det finns ett falskt världssystem, så kommer det också att finnas inne i församlingarna. Ett falskt system. Och jag vågar faktiskt påstå att det redan existerar. Och är man inte vaken, då kan man gå på det. Det sista jag läste nu, det var det här vi läste om. Nu ska man till och med plocka bort Jesu återkomst, tror jag. Man ifrågasätter, men Jesus kom. Nu har man en ny. Och det kommer att vara, var det i Huskvarna? Eller var det där? Eller? Nej, det var ju Borås. Borås var det. En församling där som har tagit hit någon predikant eller några predikanter från USA. Ja, det kanske det är. Ja. Och där då så ifrågasätter man helt enkelt Jesu återkomst. Det som är det väsentligaste för oss som tror på Jesus. Att han ska komma tillbaka. Det sista som uppenbarelseboken ropar ut. Jag kommer snart, säger Jesus. Så det börjar verkligen att närma sig på många plan. Och alltså Bibeln varnar ju för detta. Och det finns bara en sak vi kan göra för att undgå domen. För Bibeln talar om en dom också. Det är att ha inte del i Babylons synder. Allt som kommer av världen tillhör världen. Allt som kommer av världen in i Guds församling från världen är oavrent. Oavsett om det ser aldrig så bra ut och låter så bra. Så om systemet bygger på Babylonsystemet, om idéerna har kommit därifrån, då kan vi inte praktisera det i Guds församling. Det går inte. Därför att det måste komma ifrån Herren. Och man kan liksom inte bygga församlingar och plantera församlingar genom franchiseföretagande. Liksom att det kommer någon och talar om hur du ska göra och nu ska vi bygga församlingar. Vi ska plantera hit och plantera dit. Om inte människorna har fått kallelsen ifrån Gud själv. Och så har det varit i alla tider. Det har inte ändrats. Det spelar ingen roll hur fina program vi än har som bygger på att vi ska plantera och plantera och plantera. Det blir inte Guds system Det blir Babylons system om vi gör det på ett mänskligt plan. Och det är därför det är så viktigt att vi frågar Herren, sök mig så ska jag tala om vad som ska komma, säger Herren. Och därför så kan vi inte, idag är det mycket, man talar mycket om församlingsplantering och det låter så bra och man kanske menar väl också. Jag säger inte det, men det är viktigt att det är Gud som har sagt. Det är viktigt att det är han som leder. Ja. Som sagt var, om vi nu går tillbaka. Om jag bara ger lite info om Babel. Långt tillbaka i tiden, för flera tusen år sedan. Då var det så att Babel växte fram, Babylonien, man talar om de här, det är samma system, det är en stad, det är ett rike. Vid Eufrats nedre lopp, cirka 9 mil söder om Bagdad. Och jag kan tänka så här, kanske det är därför allting händer där omkring i dessa tider. Det händer mycket i Irak, Syrien och de trakterna här. Och det kommer, själva begreppet kommer ifrån hebreiskan Baal. Och det betyder blanda samman, förvirra. Tänk att själva namnet betyder det. Blanda samman, förvirra. Och babyloniernas eget namn på staden, Babili, kan det vara på slutet också. Det står för Guds porten. För Guds porten. Eller Tindir, det finns många namn, jag ska inte räkna upp alla, men som också står för livets säte. Hör ni vilka namn man har tagit sig? Babel och Babels torn som man försökte bygga upp, som vi läser om i första Moseboken. Där Nimrod, härskaren, också kom, hade sitt rike. Det fanns en lärd man. Hur långt tillbaka i tiden vet jag inte. Men det var någon gång på den tiden som hette Herodotos. Jag kan inte ens uttala namnen. Herodotos. Han sa att staden låg på en stor slätt och utgjorde en kvadratsida. Utgjorde 22,5 kilometer. En kvadratsida. En stad alltså. 508 kvadratkilometer. 22,5 kilometer, 508 kvadratkilometer, var byggd på båda sidor floden Eufrat. Den var omgiven av en väldig dubbelmur. Yttre muren var 26,5 meter tjock och den var 95 meter hög. Förstår ni vilken stad det här var? Vad man hade tagit till alltså. Den hade 100, det sägs att den hade 100 sköna kopparportar, vilka i regel bar en Guds namn. Och alltså det fanns många gudars namn in till staden, cirka 100 stycken. Då förstår ni vad Babylonsystemet representerar. Det var olika gudaportar in i staden. Och det här är för flera tusen år sedan. Gatorna i staden var snörräta, alltså de var spikraka. Och det förnämsta templet hade ett babelstorn med en basyta på 90 kvadratmeter, höjd 90 meter. Vilka tempel! Och i Babylonien härskade ju mäktiga kungar och dynastier, läser vi om, den ena efter den andra. De hade flera religiösa centrum, massor med avgudar. Till exempel månguden, Sin, solguden, de här fanns. De hade en vidsträckt utrikeshandel på den tiden. Regering med stats- och finansminister, guvernörer. De hade tempel till Enlil, det var en av deras största gudar. De upprättade kurirpost, det var därifrån det kom, landsvägspolis. De hade en gemensam lag för hela riket, så de hade makt att styra. De hade lagar för handel, familj, offentlig styrelse. Och där i det här Babylonien fanns en stad som heter Ur. Och det var en dynasti och därifrån kom Abraham. Gud kallade Abraham ut ur detta systemet. Och Abraham gick i tro, tack och lov att han gjorde det. Och idag talar man mycket om att man ska bygga Guds rike på jorden. Och det här stammar ifrån Babylonsystemet. Men Gud har aldrig sagt att vi ska bygga hans rike på jorden. Vad sa Jesus? Guds rike är inom er, sa han. Eller hur? När Gud kommer att upprätta sitt rike, när Jesus kommer, då blir det hans rike. Men vi är ju inte kallade att bygga någonting sådant. Det är bara Herren själv som kan göra det. Det är också sådana rörelser som växer fram mycket idag. Ni som läser lite på nätet, ni vet ju det. Och vi hörde ju det när Per och Ylva också hade det här föredraget. Vi hade en dag i Borensberg som var oerhört intressant. Och jag har bett Per och Ylva att hålla det här igen i stan. Men jag har inte fått något bejakande där ännu. Ja. Men det var faktiskt en väldigt, det var informativt, det var bra, mycket bra. Och det kan vara bra faktiskt att sätta sig in i lite vad som händer. Man kan inte sätta sig in i allt, det går inte. Jesus säger i Lukas, det 10:e kapitlet i alla fall. Så säger han i vers 9, Lukas 10:9. Till lärjungarna. När de ska gå ut och kommer till en stad där man tar emot det. De ska bara gå till de städerna där man tar emot dem. Så säger han i vers 9. Bota de sjuka i den staden och säg till folket. Guds rike är nu hos er. Vi behöver inte söka efter riket. Det är redan här. Genom Jesus. Genom Jesus. Och om vi går vidare lite längre ner där till vers 18. Då kommer Jesus in på det här att Satan föll. Han såg Satan falla. I vers 18 sa han till lärjungarna. Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt, säger han till lärjungarna, att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er, säger han till dem. Det säger han till lärjungarna. Jag har gett er makt. I kärlek säger han det. Och i Uppenbarelseboken, om vi går dit, det 12:e kapitlet, så kan vi läsa om fienden också, själafienden. Mikael och draken i Uppenbarelseboken, det 12:e kapitlet. Om vi läser från vers 7 där. Uppenbarelseboken 12:7. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han, djävulen, var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Då står det ju där på ett annat ställe att en tredjedel av änglarna, hans änglar föll med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga, nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds. Och väldet hans mordes, till våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Då står det, de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden, står det till och med. Så står det. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du jord och du hav, till djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. När draken såg att han hade blivit nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött barnet. Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen. Där hon borta från ormen får sitt uppehälle en tid tidigare och en halvtid. Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan för att hon skulle föras bort med floden. Men jorden hjälpte kvinnan. Den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot det övriga av hennes barn. Mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Det är ju detta som står om ska hända i den sista tiden. På tal om förförelse och förföljelse. Det kommer en förföljelse utan dess like. Satan hatade det judiska folket och gör det fortfarande. Därför att de gav världen Kristus. Och därifrån kommer Guds ord. Och det kommer verkligen att visa sig under vedermödan, står det här. Men när han inte lyckas förgöra kvinnan och barnet där, då vänder han sig mot de andra av hennes barn. De kristna som lyder Guds ord och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Och det är så vad Bibeln säger. Men samtidigt är ormen besegrad. Så allt det Gud tillåter, allt det han tillåter, det skulle inte hända någonting om inte han tillät det. Jag tänker så här, om man läser i Markus, ja, vi kan titta förresten lite på det. I Markus, så ska vi se vilket kapitel det var. Ja, det är det här. Markus 13. Vi har ju fått ibland lite klagomål för att en del tycker att vi varnar för mycket. Men jag känner att det kan vi inte göra i den här tiden vi lever i. För det är så lätt att bli bedragen. Och om nu Bibeln varnar så mycket för detta, så då måste vi ju vara lydiga i Guds ord. Så att vi blir bevarade, för det är ju det vi vill bli. Vi vill bli bevarade för evigheten. Och i Markus 13 då, ja. Ska vi se här. Så står det ju gång på gång när Jesus talar om vad som kommer att hända. Det Jesus sitter med lärjungarna där, jag brukar läsa från Matteus, men nu är det Markus 13. Och han säger att här ska inte sten på sten lämnas, utan allt kommer att brytas ner av templet. Och då frågar de när kommer det att ske, och då säger han se till att ingen bedrar er, och många ska komma i mitt namn. Och så ska det bli stridslarm och rykten om krig. Och så står det folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Jag gick förbi tvn igår, var det hemma. Och då ser man att det är upplopp på den ena platsen efter den andra. Och det finns, polisen har ingen möjlighet att stoppa det längre, verkar det som. Folket blir liksom, man bara går. Det ska bli jordbävningar och det är början på födslovåndorna. Och så säger han, var på er vakt, man ska utlämna er åt domstolar, misshandla er i synagogor och så vidare och så vidare. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. Och han säger att de ska inte vara oroliga därför att den helige ande ska uppfylla dem. Och de ska få ordet när de står inför åklagare. Och han säger, ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och så är det lite intressant i vers 14, så står det i Markus här i folkbibeln i alla fall. När ni ser förödelsens styggelse står där han inte skulle stå, står det. Och han står här för en person. Och den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då ska det som bor i Judén fly bort till bergen, står det. Och så vidare. Sen står det i vers 19. Det ska i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen och inte heller ska komma. Om Herren inte förkortar den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull har han förkortat den tiden. Jag tillhör dem som tror att vi kommer att vara med i vedermödan. Därför att jag tycker att Bibeln talar så mycket om det. Men däremot kommer domen. Och det är en helt annan sak. Guds fredesdomar. Men i vedermödan är det en del som tror att vi inte ska vara med. Men när jag läser det här, då blir det så tydligt för mig. Att om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Och för det utvalda skull har han förkortat den. Och det står också att falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram. Men så säger Jesus i vers 23, men var på er vakt. Jag har sagt er allt i förväg. Jag kan tänka mig att han sa det med tårar i ögonen. Var på er vakt. Jag har sagt er hur det kommer att bli, mina barn. Lyssna. Och sen står det om människosonens återkomst i vers 24. Men i de dagarna, alltså så står det, efter denna nöd ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns. Jag tycker det är tydligt. Eller? Väldigt tydligt. Att först kommer det här svåra att hända, men sen kommer Herren. Och så när ni ser allt detta ska ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. Står det. Och säger han återigen i vers 33. Var på er vakt och håll er vakna. Ty ni vet inte när tiden är inne. Vedermödan går igenom Mellanöstern, Kina, Nordkorea. Det är många som upplever vedermödan. Vers 35. Vaka därför. Ni vet inte när husets herre kommer. Om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. Och vers 36. Vaka så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, säger han till lärjungarna, det säger jag till alla. Vaka. Alltså det är så tydligt när Jesus varnar att han verkligen vill att vi ska vara medvetna om det som sker. Och vi har ju fått ordet, uppenbarelseboken, talar ju. Och vet ni vad jag tror? Jag tror att förr i tiden, vi skrattar åt det och vi pratar illa om det och vi känner så här. Ja, förr i tiden, vet du, då var de inte riktigt friska i huvudet hur de behandlade de troende och så där, va, i församlingarna, och de stängde dem ut och så. Och det var mycket som var fel, men det fanns någonting som de hade sett som inte vi har. De visste någonting om Babylonsystemet som vi i våra generationer har tappat bort. De visste att man fick inte beblanda sig med Babylonsystemet. Ha ingenting med dem att göra. Gå ut ifrån dem, skilj er från dem. Då ska jag ta emot er, står det på ett ställe, säger Herren. Vi får inte lov att ha någonting med Babylonsystemet att göra. Och så är det från Bibelns första perm till den sista. Det är ju det vi läser i Gamla testamentet. Så fort man tog in av avgudar i Israels folk, då förgjorde Gud dem. Då kom Guds vrede, för då kom synden in. Och vi behöver bli noga i församlingarna också. Vi är inte så noga längre, utan vi släpper in både det ena och det andra, och det låter det passera mellan fingrarna. Och jag menar inte att vi ska kasta ut människor, men vi måste leva ett liv värdigt Gud, för han är en helig Gud. Vi måste omvända oss ifrån till Herren och från våra onda gärningar. Och jag tror att det predikas lite för lite om det. Man predikar ju inte omvändelse och synd så mycket idag. Utan Gud älskar alla. Räck upp handen så blir du frälst. Vad vet vi om den människan är frälst för att den har räckt upp handen? Inte ett dugg. När jag mötte Jesus så blev jag född på nytt. Och jag vet att jag blev född på nytt. Jag vet att jag mötte Jesus. Sen finns det många som har vuxit upp hela sitt liv i församling. Men man vet i sitt hjärta att man tillhör Jesus. Man vet det. Och det vet jag inte hur. Det är på olika sätt det sker. Man tar emot honom. Men jag tror att de visste något i gamla tider. om detta. Och det var därför de var extremt noga med att lyda Guds ord. Sen blev det fel ibland. Jag håller med om det. Istället för att ta hand om dessa människor så blev de ofta utestängda. Och det var ju inte så bra det heller. Och det är tragiskt om människor har gått förlorade i evigheten på grund av det. Det är fruktansvärt. Men kanske vi har förlorat lite av uppenbarelsen och insikten. Det står ju faktiskt i Petrus första brev 4:17 att domen börjar med Guds hus. Och det måste vi tänka på, att ska vi få väckelse som vi längtar efter, för det gör vi ju, vi längtar efter väckelse, så måste vi som Guds folk först väckas till liv igen. Vi måste komma till liv. Och domen börjar med Guds hus, står det. Ja, hur blir det då? Hur blir det då om domen börjar med Guds hus? Gud är Gud och han är densamme genom alla tider. Nu ska vi se här. Nu har jag skrivit om Jesu återkomst här också. I första Thessalonikerbrevet, det 5:e kapitlet, vers 1-11, så står det om det. Gud är en underbar Gud som vill frälsa oss. Och han vill inte att vi ska bli dömda. Första Tess 5:1-11. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Det visste man. Man väntade varje dag. Och det gjorde man förr när jag var liten flicka. Då sa man ju till och med så. Om Herren dröjer. Alltså man väntade Jesus varje dag. Det har man inte tid med nu. Ni vet mycket väl själva att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Men, säger han till de kristna, ni bröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Varför kunde den inte det? Nej, men de hade ju fått uppenbarelsen i ordet. Jesus är ju en underbar Gud för oss som tror på honom. Han vill ju inte att vi ska gå i okunskap om detta. Och det måste vi bevara. Vi lever inte i mörkret. Vi ska leva i ljuset. Så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten och mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra. Utan hålla oss vakna och nyktra. Ty det som sover, det sover om natten, och det som berusar sig är berusad om natten. Men vi hör dagen till. Låt oss vara nyktra iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom. Jag tycker det är underbart. Vare sig vi är vakna eller insomnade. Alltså vare sig vi lever eller vi är döda. Så ska vi vara med honom. Det talar väl för sig själv, eller hur? Att då lever vi med honom. Även om vi dör så lever vi med honom. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör, står det. Ja. Det är en underbar nåd, alltsammans detta. Och Bibeln säger att det som är fött av världen, det som är fött av köttet är kött. Och det som är fött av anden, det är ande. Står det i Johannes 3:6. Vi behöver inte slå upp det då. Och därför säger jag än en gång. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar. Skilj er. Lev avskilt som gudsmännen gjorde. De levde i avskildhet ifrån världen, ifrån Babylons system. Djävulen, han hade tänkt att han skulle sitta över högst upp på Gudaberget. Och han hade tänkt att bli Gud själv. Och Babylon var tänkt. Om man lägger märke till den här staden som jag läste om, som jag beskrev, som man byggde då med Babels torn och allt detta. Vad var det man försökte göra? Ja, man försökte ju bygga sig upp i himmelen. Men det man ser också, tycker jag, när man läser i Uppenbarelseboken om det också, det är ju att det efterliknar, det är liksom en kopia av det himmelska Jerusalem. Har ni tänkt på det? Jag tänkte på det när jag läste det. Han försökte bygga fienden något större, vackrare än det nya Jerusalem. Som det står om i Uppenbarelseboken kapitel 21 och 22. Han försökte efterlikna och kopiera den eviga staden. Vilken bedragare han är alltså. Men han kommer att misslyckas. För vi har facit i boken. Han lyckades då få med en tredjedel av stjärnorna, av änglarna. Hur många har han lyckats bedra genom tiderna? Och hur många ska han lyckas bedra i den yttersta tiden? Vi måste vara vakna, syskon. Vi måste vara vakna. Vi måste vakna och vi ska leva i bön. I bönen och i ordet. Vi kan väl bara innan jag slutar titta på Uppenbarelseboken. Jag tycker det är så underbart att läsa där i Uppenbarelseboken. Ska vi inte prata mer om Babylon kanske. Men Uppenbarelseboken i 21 och 22. Hur det en gång kommer att bli. Därför att det står tidigare då i i kapitel 17 och 18. Så står det, det handlar om domen över den stora skökan, alltså Babylons fall. Och där ser du också det som vi ser idag. Med enorma rikedomar och kungar från, som står liksom på stränderna där och liksom blickar ut över jordens alla länder. Det är kungar som styr över den här världen. Och där finns ett rop i Johannes uppenbarelse kapitel 18 och 4. En röst från himlen säger, gå ut från henne mitt folk. Mitt folk, gå ut från henne. Så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. För det står nämligen att av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit. Alltså hela världen har druckit av det. Och jordens kungar har bedrivit otukt med henne. Och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Det här är Babylons system som existerar. Och den har smugit sig in i församlingarna. I de här megakyrkorna. Där man bara talar om pengar. Där man har privata jetplan, pastorerna. Och där de har bilar i uppsjöar. Och där det som lurar människor att så in så ska du få det och det och det. Var någonstans i Bibeln står det? Det finns ju inte. Vi måste alltid gå tillbaka till ordet. Och se vad det står. Det står till och med att jordens köpmän kommer att gråta den dagen när Babylon faller. Därför att de har blivit rika på ädelstenar, silver, guld och pärl och linne, tyg, purpur, siden. Allt det kännetecknar ju den oerhörda lyx som finns. Och det ser vi idag att det finns ett system, ett pengasystem idag. Ett ekonomiskt system där några grupper förser sig. Det finns några bakom kulisserna som styr idag. Men det står också i kapitel 20 att Kristus besegrar Satan i slutänden. Och i kapitel 21 från första versen står det, och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också: det har skett, jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Visst är det underbart? Det här är vår framtid, syskon. Va? Och sen beskriver man det nya Jerusalem. Det som jag sa. En stad så underbar. Som har en stor och hög mur den också. Men det är den riktiga staden. Det är inte Babel. Det här är det äkta Jerusalem. Den har en hög mur med 12 portar över portarna, 12 änglar och namn inskrivna. Namnen på Israels barns 12 stammar. Och i öster fanns 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar och i väster 3 portar. Så står det att stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod 12 namn. Namnen på lammets 12 apostlar. Då förenas vi. Israel och hedningarna. Där har vi en stad tillsammans. En evig stad där vi ska vara tillsammans. Alltså det här är underbart att läsa om. Och det finns inget tempel. Det behövs inget tempel i den staden. Därför att Herren själv ska lysa. Herren själv är templet. Ja. Och så säger Jesus i kapitel 22:7. Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Vers 12. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Salig är det som tvättar sina kläder. Det ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Ja. Vi slutar där. Halleluja. Vilken underbar Gud vi har. Som har förberett allting. Och det finns bara en som kan frälsa. Hans namn är Jesus. Det finns ingen annan väg till Fadern. Bara genom ett namn. Och det namnet är Jesus. Och det är honom vi tillhör. Och vet du vad? Han har frikänt oss i domen. Står vi frikända genom hans blod som vi sjöng om här förut. Det är hans blod som i denna stund finns i himmelen. Och det vittnar för dig och mig. Mitt blod på korset. Jag gav mitt liv för dig och för dig och för dig och för dig och för mig. Och det vittnar i himmelen just nu. Och han själv sitter på Faderns högra sida. Och vi kan uppleva skuld när åklagaren kommer, som vi läste om. Kommer inför Gud och anklagar och anklagar och anklagar. Och då kan vi åberopa namnet över alla namn. Han som har frikänt oss och löst oss ifrån allt. Han är vår rättfärdighet. Han är den som har frikänt oss. Åklagaren kommer alltid och försöker att dänga till oss i skallen. Och tala om för oss hur dåliga vi är och vad vi har gjort. Men han vet själv att hans tid är kort. Och han vill försöka få så många som möjligt på fall i denna tiden. Det är hans målsättning. Och Babylons välde, Babylons system är i allra högsta grad verksamt idag. Inte bara ute i världen. Jag tror vi skulle kunna, om vi satt oss ner och samtalade. Vi skulle kunna ifrågasätta mycket gentemot Guds ord och det som sker idag. De som hävdar att de har sanningen. Men Jesus är sanningen. Och det säger jag, syskon. Om det är något du tvekar över, som sägs här eller någon annanstans, och du tänker det där kan ju inte stämma, sök i ordet. Be Herren visa dig ordet. Jag själv börjat göra så. Jag har börjat säga till människor också som säger till mig att vi är si och så. Det får man höra ibland. Men då säger jag det, okej, om jag har fel, då är jag villig att rätta till det här. Har jag fel, då vill jag komma rätt. Jag vill inte vara på fel väg. Men jag ber dig, brukar jag säga, visa mig ordet vad det står där du säger. Då ska jag tro det. Så jag tror att vi alltid ska lära oss att gå till ordet. För den här boken är det många som har velat förvanska genom åren. Men vi har fått sanningens ande, den heliga ande, som kan vägleda oss. Tack och lov. Så att vi kan komma rätt. Vet ni, syskon, vi har fått allt ifrån Herren. Vi behöver inte frukta. Vi ska inte frukta. För Gud är med oss. Alla dagar, har han sagt. Även de dåliga dagarna.